Artikel nummer 3, reportage. Författarna i rummet del 3. Yvonne Hirdman om mellankrigstiden. Ja, nu ska vi återigen få möta en författare som har skrivit om Stockholm och dess historia. På streamingtjänsten Biblioteket Play finns serien Författarna i rummet, där bibliotekarier träffar författare i miljöer som de har skrivit om. Yvonne Hirdman är historiker och författare. I hennes populärhistoriska faktabok Mellankrigstider skildrar hon Sverige mellan 1919 och 1939. I Barnrikehuset från 1937 vid Rudammen på Östermalm samtalar hon med museipedagogen Erik Gunnarsson. Yvonne börjar med att svara på varför hon ville skriva om den här perioden.
Ja, därför att det är en av de mest fascinerande utopiska perioderna i världshistorien, skulle jag påstå. Rent av det svenska, det är två decennier, va? Från slutet på första världskriget fram till början på nästa vidriga krig. Den här parentesen som såg så olika ut i olika länder och som i Sverige förvånansvärt nog liksom har en slags ljusblå himmel över sig, särskilt 30-talet, till skillnad från resten av Europa, skulle jag vilja påstå.
Du skriver ju i början av boken att du skriver boken för att vi ska förstå sammanhangen.
Absolut. Historia är, man ska förstå historia. Mm. Man ska inte använda historia som ett politiskt redskap. Det är därför också som 30-talet då blev som ett sånt här slagträ för politiker. Att visa på att den här politiken som fördes var och så vidare. Så att man ska försöka förstå. Varför gör de så här på det? Varför gör de på detta viset? Liksom? Vad är bakgrunden? Och inte fördöma.
Yvonne Hirdman och Erik Gunnarsson sitter och samtalar vid ett bord i 30-talslägenheten med tidstypisk inredning. De har Yvonnes bok liggandes framför dem. Bakom dem står en byrå med en gammal radio. På den gula väggen hänger en fiol och i ett hörn står en golvlampa med vit skärm. Yvonne är i 80-årsåldern och har vitt kortklippt hår. Hon har glasögon med svarta bågar och är klädd i en djup blå kofta. Erik Gunnarsson är i 40-årsåldern och klädd i en svart kavaj med en svart t-shirt under. Han har rödblont kort hår och glasögon med tunna bågar. Yvonne och Erik samtalar om hur händelserikt 30-talet är och bland annat om teknikutvecklingen som sker under de här åren.
Men det är ju tekniken som har kommit in också. Det är det moderna, det är med, de nya medierna har kommit in. Bion, tidningarna.
Det står en radio här bakom oss.
Det står en radio. 25 var det väl som man började sända första gången.
Sveriges Radio.
Ja, telefoner börjar komma. Bilarna börjar köras. Så att där ute då i staten Sverige, och då är det helt rätt alltså. Det här är någonting som jag själv hade glömt bort när jag skrev tidigare om arbetarrörelsen. Att det är faktiskt fram till efterkrigstiden, andra efterkrigstiden, det vi nu kallar efterkrigstiden, 40-50-talet, så är de flesta som bor i det här landet småbrukare eller bönder eller knutna till landsbygden på något sätt. Va? Det... Man hade ju tänkt sig att det är liksom, det moderna livet, det är urban. Men visst, alltså städerna växer, men det är så här. Mm. Och många har liksom en fot kvar i på landsbygden och flyttar in till stan och sen kan de små jobba hemma och sådär. Så att...
Men någonting börjar ju verkligen hända vid den här tiden. Just apropå radio så har du faktiskt siffrorna på hur många som hade radio i hela landet år 1923. 4580 personer. Och 1939 i slutet av perioden 845 000 hushåll med radio. Mm.
Yvonne Hirdman tar också upp att kvinnor och flickors tillvaro förändras något enormt under den här perioden.
Och tittar man då på en flicka från kliver upp där 1919 och sen en flicka 1939. Så håret.
Damfrisersalongerna.
Det här är någonting som kvinnor inte förstår idag med sitt långa hängande hår. Men håret, det skulle ju bort för att skapa frihet liksom. Mm. Korta, snaggade, fristyrda.
Du skriver att en majoritet var kortklippta i Stockholm på 1920-talet.
Ja, och hur många frisörsalonger som inrättades. Och så vidare. Det är fascinerande. Så att det håret, kläderna, klänningen som åkte upp liksom och rörde, ja, och så vidare. Och så får de rösträtt,
ja,
halva befolkningen.
Myndighet, de gifta kvinnorna?
De får precis gifta, behörighetslagen kommer 1926, så att de fick till, vilket betyder alltså att kvinnor fick rätt till en rad statliga arbeten, dock icke polis eller präst. Det är som två linjer, det gamla är kvar här och så kommer det nya in här.
Och det gäller väl inte minst också vad gäller genusordningen, som ju är ditt begrepp och som många förknippar med dig, kvinnohistoria, genusforskning och den här tiden vad gäller alltså, kvinnors roll i samhället är ju spännande, minst sagt. Med då, å ena sidan rösträtten och genomslaget, men också på något sätt fortfarande en väldigt cementerad genusordning.
Ja, kan du kul. Jo, men det är så roligt. Därför att man kan verkligen se det, att det så att säga bekräftar det här teoretiska tänkandet jag haft. Att det verkar som att man ska hålla isär män och kvinnor. Och det är så tydligt i Sverige. Det moderna genombrottet kommer. Och vi får en äktenskapslagstiftning som säger att män och kvinnor ska vara lika mycket värda. Mm. Hennes hushållsarbete ska vara lika mycket värt som hans. Men någon lön utgår ju naturligtvis inte.
Lägenheten som Yvonne Hirdman och Erik Gunnarsson sitter i ligger alltså på Östermalm vid Rudammen och finns i ett så kallat barnrikehus. Lägenheten är en visningslägenhet som Stadsmuseet har för att kunna berätta mer om den här tiden och hur bostäder kunde se ut. Och barnrikehus byggdes för att familjer med många barn men med lite pengar skulle kunna bo drägligt.
Just den här byggnaden där vi sitter, den stod klar för inflyttning 37.
Just.
Och då har man då i riksdagen röstat igenom stöd till bostadsbyggande för mindre bemedlade barnrika familjer.
Barnrikehus.
Barnrikehus.
Eller Myrdalshus kallar de för också.
Ja. Ja.
Det är Gunnar Myrdal som blottlägger att också ekonomin har värderingar och normer. Den är liksom inte ren. Och då säger han att vi måste ha visa vilka värdepremisser vi har. Det är ordet. Vad är det vi vill? Och kommer vi överens om att vi vill att folk ska kunna bo bra, äta bra, gifta sig, skaffa fyra barn. Om det är den värdepremissen vi har. Och så kommer det. Då ska vi göra så här. Och då därar de inte på manschetten, utan då vet man hur man ska göra.
Då fanns det ett ganska färdigt program. För
ja, då gällde det liksom, om förnuftet fick råda så skulle man socialisera hela rasket, skriver Gunnar Myrdal. Om förnuftet får råda så ska man göra ditt och datt och så vidare.
Yvonne Hirdman vill med sin bok ge en mer nyanserad bild av 1930-talet. Men vad kan vi lära oss av den tiden?
Jag tänker på vad Per Albin Hansson säger när han står och pratar 1933, första maj. Då har han suttit vid makten ett år. 1933 så börjar det mörkna ute i Europa. Hitler har tagit makten. I Italien har du fascistiska Mussolini. I Amerika håller man på att hämta sig från den stora depressionen. Och det ser... Och då, det här säger då den socialdemokratiska statsministern i sitt tal i maj 1933. Låt oss lova varandra att göra Sverige till en demokratins högborg och att aldrig tillåta att resultaten av gångna generationers kamp och offer och våra egna mödor lämnas ut som byte åt våldsmän och vettvillingar.
1933, då
är... Jag är ett citat som man skulle kunna tillämpa även idag. Mm. På första maj eller vilken dag som helst, så att säga. Nu när demokratin på något vis har utvecklats åt ett håll som både har gjort en självklar men också på något vis uppenbarligen att man kan hoppa över liksom vissa värdepremisser.
Boken Mellankrigstider av Yvonne Hirdman finns som talbok i Legimus. Och är du nyfiken på lägenheten i Barnrikehuset så ligger den på Stickelbärsvägen 7 på Östermalm. Och Stadsmuseet har visningar där då och då. Till exempel den 7 augusti klockan 14.30. Och mer information hittar du på Stadsmuseets hemsida stadsmuseet.stockholm. Vill du titta eller lyssna på hela det här samtalet så finns det alltså på biblioteket Play som har hemsidaadressen play.biblioteket.se.